Välkommen till ett nytt program av Thailand idag. Och jag som sänder det här programmet heter alltså Bernt och har bott i Thailand de senaste åren. Så har jag återringt upp Viveka i Rayong och den här gången för att prata om stenar. Välkommen Viveka, roligt att ha med dig igen.
Tack, trevligt att vara tillbaka.
Ja, är allt bra där nere där du bor med din man Björn?
Ja, det tror jag. Han är på undervåningen och jag har suttit och studerat idag så jag har inte så stor koll på vad han gör för någonting. Men så länge jag inte hör något negativt så är det nog bra.
Hörde, vi ska värma upp lite med en av dina favoritlåtar och du har ju gjort ett kanonval tycker jag. Kan du berätta?
Alltså jag tycker eftersom det här programmet skulle handla mycket om stenar och det vi kallar då för L-stenar som är alltså mineraler så tycker jag att det passar väldigt bra att börja med The Rolling Stones. Och det handlar om att bli tillfreds med det man skapar eller det man, med sitt inköp. Så att nu vill jag gärna att vi spelar Satisfaction.
Thank you. Välkommen tillbaka. Vi lyssnade just på en av Vivekas favoritlåtar, Satisfaction med de rullande stenarna. Ja, Viveka, är det ädla stenar du sysslar med eller är det bara smågrus?
Ja, det är ju det här som är en definitionsfråga egentligen, för att man säger att 100 stenar är klassificerade som ädelstenar eller som natural gemstones som det heter på engelska, och det är utav, alltså det är alltså 100 mineraler utav 3000 mineraler som har fått den här benämningen, som har rätten att kalla sig för natural, alltså naturliga ädelstenar eller gemstones. Man använder inte längre halvädel och heläädel. Det har helt borta från den här yrkesbranschen längre. Eller numera, sedan en tid tillbaka. Och därför så kan man väl säga att jag sysslar med det vi skulle kalla ädla stenar eller äkta naturliga mineraler. För att man ska veta att en sten kan vara en riktig rubin, men den kan vara framställd av människan i ett laboratorium. Och då är den fortfarande riktig, alltså äkta rubin, men inte natural, inte naturlig. Och det ska man tänka på som kund när man köper, framförallt när man är ute och reser, kanske i Asien eller de här länderna, när man tror att man ska göra ett kap. Så ska man nog fråga, är det här naturligt eller inte? För att många vågar inte annat än tala om den är synthesized och det är alltså synthetic eller natural.
Ja, för jag vet att diamanter, Viveka, det har man ju kunnat göra industriellt länge, och det kallas väl industridiamanter, gör det inte det?
Och det finns så många färglösa stenar, alltså colorless, transparenta, genomskinliga. Sen är inte alla diamanter, vad ska man säga, transparent, färglösa heller. Men det finns många olika framställningar av efterhapningar, imitationer, som, så det är inte riktigt samma sak med imitation som syntetisering, men det finns flera stycken, och en som egentligen gnistrar ännu mer är den här moissaniten som har starkare spridning utav, heter det, spektrat utav alla färgerna. Regnbågens färg, den här gnistringen, har faktiskt starkare sådant än vad diamanten har. Och den är då oerhört ovanlig naturlig, men den görs mycket i syntetisering. Och är då lite billigare syntetiserad än vad den naturliga diamanten är.
Ja, men nu för tiden så finns det ju även syntetiska diamanter.
Ja, men det finns det, men det finns ju många andra stenar som är syntetiserade, men inte är diamanter, som cubit zircon eller alltså IGG, och alltså det finns så många GGG, de har så många olika förkortningar, så jag kan nästan inte hålla reda på det. Yttrium, gagularium och vad det nu är förkortat utav, men det finns många imitationer, eller som försök look-alike, som det står i böckerna, naturliga diamanter.
Men stämmer det här när hon säger att diamanter är en kvinnas bästa vän?
Jag vet inte. Den har ju ett värde om den är god kvalitet, men det är ju så många andra stenar som det har det också, och kan vara väl så dyra. Man kan inte säga att det är kanske mest värdefulla i stenväg. Den frågan får man ofta, men det har ju mycket med hur ovanlig den är också, en sten.
Ja,
och men det har ju ett värde, det är ju trygghet, och kanske förr i tiden ännu mer som om man, när man inte var yrkesarbetande som kvinna, så kanske det kändes som trygghet att samla på sig en massa diamant, att det var en god vän då, om man ville lämna mannen så kunde man överleva på egen hand kanske.
Det kanske var så på den tiden, för det är väl många år sedan det här uttrycket myntades, att då var det kanske diamanten som var kvinnans bästa vän.
Det är väl den här filmen med Marilyn Monroe, är det inte det?
Jo, det är det. Och det var kanske så på den tiden.
Ja, men det är... Jag tror att det är så svårt att säga. Det kan jag inte tala om, men det kan nog ligga en stor trygghetsfaktor i att ha ädla stenar som ger god kvalitet.
Hörde, du berättade innan vi började prata här att du går någon kurs eller någonting om stenar nu. Hur blev du egentligen intresserad av stenar?
Alltså det har jag nog varit så länge jag kan komma på, så vi kan kanske säga 5-årsåldern då, eller någonting sånt. För då kommer jag så tydligt ihåg när man gick på julskyltning. Och då var det ju så där lite gammaldags. Jag är ju så gammal så att man gick på fyltsöndagen som ofta var, om jag minns rätt, första advent. Mm. Så gick man i Storgatan upp och ner och då var det väldigt festligt pyntat och dekorerat i alla skyltfönster och lite extra ståhej på bakgatan som hade omvandlats till en gågata. Och jag förtrollades av att gå förbi de här juvelerarbutikerna och stannade mycket hellre där och tittade på allt det här som glimmade i olika färger och även pärlor än att jag stannade framför leksaksfönstret där det kunde vara såna här elektriskt drivna tåg eller någonting annat som gick ut och in genom tunnlar.
Ja.
Så att det är en fascination helt enkelt. Det är nästan en förtrollning av att man blir bara... Så förtjust att man tappar andan nästan.
Ja, så där stod du alldeles ensam i just det skyltfönstret?
Nej, jag hade nog mina föräldrar med mig också. Vi gick nog tillsammans, hela familjen, och så stannade vi då lite. Och...
Ja, men det var inte så många andra barn som stod jämte dig?
Nej, det kommer jag inte ihåg. Jag kommer ihåg att man fick titta lite, man fick stå lite på tå, för de där fönstren var lite högre upp än leksaksskyltfönsterna.
När du då var liten och nu när du är större med, går du omkring och samlar på stenar eller gör du någonting annat?
Omkring och samlar, det låter som jag plockade ett tomglas. Nej, samlar jag och köper på mig successivt så att jag har en liten arsenal som ska bli ett litet... Eller det blir ju det så småningom. Men det är ju meningen att det ska användas och inte då kanske till mig själv. Utan när jag tycker att jag hittar någonting som har ett värde i förhållande till sitt pris. Och att det framförallt är vackert. Och det är ju enbart färgade stenar. Alltså inte färglösa som diamanter och bergkristall och liknande. Utan det är färgade. Och då så... har jag väl lärt mig så mycket nu så att jag åtminstone tror att jag kan göra ganska hyfsade inköp och få... Så är det ju beauty, som man säger, skönhet på stenen. Det är väldigt viktigt när man tittar på och bedömer en färgad sten. Den ska vara vacker och det kan man ju tycka kanske... Hur kan man lära ut vad som är vackert? Att det borde vara ligga i betraktarens öga, men här får man faktiskt lära sig vad som ska vara vackert även om man inte tycker riktigt likadant själv. Och det känns lite konstigt.
Ja, för jag måste få fråga bara, bärnsten, är det ädelsten eller inte?
Jo, det är, alltså nu pratar vi inte om ädel utan vi pratar om gemstones eller natural stones. Och gemstones står ju för atmospheric gaseous elementary mercury. Ja. Alltså det är från mineral i naturen och då talar man om organiska gemstones. Så där har vi till exempel bärnsten, vi har koraller, vi har pärlor, vi har det som har ett organiskt ursprung men ändå ligger under rubriken gemstones som internationell klassificering. Och det är svårt, jag tror inte vi har något sånt här ord i Sverige, så vi säger väl då ädelstenar.
Ja, vi får fortsätta
kalla det. Vi får kanske använda det i alla fall.
Ja. Men vilka är dina favoritstenar då?
Det varierar faktiskt. Men jag är ju mycket för att de ska ha kalla färger. Alltså inte rubin och smaragd, utan jag tycker om de kalla färgerna. Så att en... Den finaste kvaliteten av en cashmere safir är ju ljuvligt i sin blå färg. Och med den då är hög kvalitet och lite större så man, den kommer med till sin rätt och finslipad och transparent som den ska vara. Och med den rätta lystern och briljansen så tycker jag det. Men jag är också förtjust i, alltså safirer har ju nästan alla färger och det finns en som heter Parparacha som bara finns på Sri Lanka och den är lite orange, alltså fortfarande transparent men lite orange-rosa, väldigt, väldigt, väldigt ovanlig och mycket, mycket exklusiv och svår att hitta i fina exemplar, så den är också en sån riktig höjda. Sen kan jag tycka att det är roligt med att vara förtjust i stenar som är så ovanliga så att de hör till såna här collector's stones. Mm. Som till exempel alexandriten. Som ändrar färg i dagsljus och i elektriskt ljus inomhus. Så att man säger att den är ruby by night och en smaragd på dagen. En rubin på natten eller i kvällsljus och en smaragd i dagsljus. Och det är ett speciellt fenomen som den här stenen har, och den är väldigt, väldigt eftersökt och har ett mycket, mycket högt pris om du får tag i den. För så är det ju inte med diamanter. Diamanter finns det gott om och de kommer alltid att finnas. Så, det är liksom, så där kommer ju in ett förhållningssätt i värderingen som säkert är ganska personligt också.
Ja.
Vad man tycker. Men det var bara några alternativ till mina favoriter som sagt, som varierar lite grann.
Ja. Men Vibeka, nu har du alltså en hel låda med dina favoritstenar. Får de bara ligga där och samla damm, eller du gör smycken så du tillverkar smycken också, eller?
Jag har inte en hel låda. Då får de låta som det skulle vara potatislåda ungefär. Jaha. Ett litet skrin har jag med några stycken som är vägda och klassificerade av mig själv som ligger på rad.
Du gör inga smycken av dem?
Förlåt?
Du tillverkar inga smycken själv?
Jo, det är inte för hand. Jag sitter inte och filar, och det har jag inte instrument till, och det har jag inte ugnar. Alltså det är ju en hel verkstad att vara en guldsmed. Så du måste ju ha guldet för att innefatta. Om du bara ska ha en liten krok för att hänga det i ett hänga runt halsen i en kedja, så måste du till en ädelmetall för att stenen ska infattas i eller hänga i, eller ja, infattas i får man säga, setting. Och det, men det har jag en nu alltid goda och bekant vän som har gjort en del utav det jag har designat och ritat. Så har han då realiserat detta i verkliga livet. Så det har blivit inte bara en vacker bild i datorritning, utan det blir ett smycke som man kan sätta på sig.
Ja, betyder det att du ritar ett smycke på papper då, så säger jag, och ger till honom som han designar efter då, eller?
Kan man kanske säga. Så börjar väl nog allting när man sitter och skapar med ett skissblock i handen, och ja, så sitter man och ritar. Fast man måste ju ha idéerna i huvudet, och ibland så måste vi träffas för att jag ska förklara hur jag menar. Jag kan inte riktigt få ner det på papper, men han är bra på att tolka mina idéer och hur jag tänker mig, och då så får jag hjälp med att få fram det på det sättet som jag hade tänkt mig.
Mm. När du ibland jobbar med dina stenar och sånt där, händer det att de går i 1000 bitar?
Nej, inte de stenarna jag har köpt, för jag har köpt stenar som är väldigt tåliga. Och det är också det som ingår när du värderar en ädelsten. Det är alltså det som heter tålighet på svenska, får man nog säga. Och då handlar det inte bara om hårdheten. För många tror nog att diamanten är världens alltså starkaste sten. Det kan man inte alls säga. Utan den har ju en hårdhet. Den har den hårdaste ytan. Som är alltså nummer 10 på den här Mohs-skalan. Men om du har en diamant och en jade, som för övrigt är väldigt porös och lätt att rista in och gravera i. Om du står och håller dem ovanför ditt huvud och tappar dem i stengolvet, så är det diamanten som går i, kanske inte 1000 bitar, men den klyvs. Eller den går i, den bryts i bitar. Och det beror på då, ja, hur stor den är, hur många delar såklart, och hur illa den faller.
Ja.
Men och det är nog inte så många som kanske tänker på att man för att köpa sig en användbar ringsten som man vill ha verkligen i vardagslag, som man inte ska behöva vara rädd för att skada, så är det dels då hårdheten på ytan, och dels är det tuffheten, så att man inte, om man har den på en ring, kanske inte smäller den i en marmorskiva så den spricker. Men det är också känslighet för ljus och syror som påverkar stenars hållbarhet. Och det bör man kanske också beakta när man ska köpa en sten, beroende på om man ska ha den på handen eller, men det är kanske en sten som är lämpligare att ha i örat eller runt halsen, så man inte utsätts för samma crashmöjligheter eller slag från någon, ja, som man viftar med sina händer.
Men nu ska vi spela någonting med 1000 bitar för dig, Vibeka. Vad ska vi spela, tycker du?
Ja, 1000 bitar. Och jag tycker att Lalle har gjort en väldigt fin tolkning, personlig tolkning av den. Så att den kan väl passa här. Så får vi då föreställa oss hur stenar kan klyvas och gå i bitar. Men kanske inte 1000.
Ja, välkommen tillbaka. Vi lyssnade just på 1000 bitar med Lale som Viveka hade önskat sig. Men du sa, Viveka, att stenar brukar kanske inte gå i 1000 bitar, men är det bara hjärtan som gör det?
Jag tänker komma osökt att tänka på opaler som innehåller mellan 3-10% vatten. Om den plockas ut till exempel, eller om den ligger länge i ett skyltfönster utan fuktighet runt omkring sig, eller att man doppar den i vatten, så kan den verkligen smula sönder, för den är en, ska man säga, den är en grynig substans, kan man väl nästan säga.
Kan man säga schweizerost om substansen?
Klart.
Kan man säga schweizerost om substansen?
Nej, utan om man tänker sig, alltså den är ju konstruerad av sedimentering, som jordmassorna har sedimenterat successivt när det har åkt med regnet, och så har det liksom satt sig, precis som turkosen och lapis lazuli också. Mm. Så men just opalens, om den inte får tillräckligt med fukt, så kan den liksom smula sönder och krackelera. Då säger man att den är crazy. Då spricker den först. Att man ser det som man tänker sig, att man knackar på en is kanske, så att den sprickorna kommer utan att den går sönder.
Ja, just det.
Och sen så faller den i bitar. Men på ett annat sätt. Den har ingen kristallstruktur som många av de andra vi har talat om stenarna har.
Mm. Men Viveka, du sysslar ju inte bara med smycken, utan på din hemsida viveka.se, där kan man ju säga att du gör bakverk också. Och du gör faktiskt bakverk som ser ut som smycken, tycker jag. Stämmer det?
Ja, det är väl den här skaparglädjen som har tagit sig olika uttryck beroende på vad jag har haft för händerna. Och för det var väl så kanske det började. Jag har aldrig varit duktig på sy, men jag har nog, så att säga, talat om hur jag vill ha mina kläder, om jag, framförallt sen jag flyttade till Thailand, och kan få uppsytt mina egna idéer. Jag har gått och sytt i massa och försökt att lära mig, men jag har aldrig varit intresserad, utan jag ville bara producera. Och då är ju bakverk att konstruera själv, eller desserter, eller vackra förrätter, eller varmrätter, det är betydligt lättare.
Ja, eller läcker nattamat. Jag tänker på den där lax, vad det nu var för något som man skulle göra som nattamat. Med, vad var det? Ägg runt omkring och, ja, du får berätta, vad heter den?
Menar du laxkokott?
Ja.
Jaha,
ja. Den har jag glömt.
Den kan man ha som nattamat också, men jag tror att det är ett annat recept som är kanske mycket, mycket enklare att göra. Det är att just på sommaren till färskpotatis ha som nattamat, och man kan göra det i förväg. Jag kallar det på skånska för sillaglass. Jag vet inte om det finns någonting som heter det, men antingen med ansjovis eller med matjessill, som man skär i små bitar, och så klipper man gräslök och så blandar man ner det i vispad grädde med lite äggulor. Så fryser man det. Så äter man det med heta färska potatis. Jaha. Som nattamat eller som förrätt.
Det låter gott.
Det är väldigt gott. Och det är lite enklare om man är många, vad det är de här laxkokotten som är små portionsskålar.
Ja. Men är det inte så, Viveka, att när man sitter och jobbar med någonting, så man måste gå och äta ibland, och då vill man väl gärna ha något kvickt och lätt så att man kan gå tillbaka till arbetet?
Ja, det är både ja och nej. Som jag sitter nu och studerar, pluggar, så, och så många sitter framför datorn eller böcker, så behöver det faktiskt inte gå så kvickt och lätt att gå och äta någonting, utan det är rätt skönt att man bör ju röra på sig. Man bör ju stiga upp och rulla med axlarna eller röra sina skulderblad och röra på sig. Göra någonting annat. Och då kan man ställa sig och laga en enkel lunch, baka en kaka eller bara göra någonting annat, framförallt med sina armar, så att nacken inte blir alldeles i ett fast läge.
Ja, det var inte så dumt här.
Det kan vara både och. Ibland får det gå bra med cornflakes, och ibland så blir det en finare lunch. Det är lite grann att andan faller på. Mm.
Men nu när du jobbar med dina stenar, slipar du stenar eller du bara jobbar med färdiga stenar?
Jag arbetar bara med färdiga stenar. Och jag har inte den vare sig utrustningen eller utbildningen att slipa. Det är ju ett väldigt avancerat och finmotoriskt yrke som kräver många års erfarenhet. Säkert som tandläkare också, att man blir, även om man är bra nog när man är legitimerad, så tror jag att man blir bättre med åren. Mm. Eller att slipa och göra mer avancerade slipningar också. Och jag har varit och tittat på det i såna här sliperier, får man väl kalla det då.
Ja.
Stensliperier, när de sitter med de här små fjuttstenarna. Alltså det är ju så imponerande att de har tålamodet att sitta då på en liten sten som man knappt ser. Men den ska också ha korrekt facetter, och för den synas ju i alla de här instrumenten man använder inom kemologin för att bedöma värdet av en sten. Mm. Inte bara se om den är äkta eller naturlig eller syntetiserad, eller om den är behandlad på något vis till exempel. Så ska man ju kunna se det i en liten sten också.
Ja.
Och det har aldrig varit något som har intresserat mig, utan jag gapar direkt över de här stora färdiga stenarna som ligger på marknaden i Chantaburi till exempel.
Mm.
Eller på en sån här mässa i Bangkok, eller är innefattade. Eller kan det vara väldigt roligt också att gå och titta på i antikvitetsaffär och på gamla smycken.
Ja.
Och idéer, eller göra om gamla smycken som ska ha en liten modernare tusch, men kanske ändå ska ha signalen av att den tillhörde mormors mor eller vad det kan vara i sin utformning.
Betyder det att du kan hitta ett smycke kanske på någon marknad eller så, och sen tänka att det här smycket med en annan stel hade blivit kanon?
Nej, alltså det är nog stenen som lockar mig till smycket, och i så fall ändrar jag nog det som är runt omkring själva sättningen, utan det är nog stenen som jag ska bli förtjust i. Och sen det där gulderiet, det är liksom en mer sekundärt. Det har inte så mycket värde heller, så att det är inte det som är det viktiga.
Nej, men då kan man ju inte kalla det för smyckesdesigner, utan då ska man kalla det för stendesigner.
Alltså jag gör ju smycken och jag ritar ju smyckena. Och jag designar en idé som jag har i huvudet, och då behöver jag både guld, alltså jag behöver både metall eller platina,
ja,
för att kunna bestämma hur stenen ska fastna, mm, för att sedan sitta på en hand eller ett öra eller hänga runt halsen eller ett armband.
Men det verkar som att du utgår ifrån stenen i första hand.
Ja, det gör jag. Så kommer nog idéerna.
Ja, och sen de fastnar. Men, Viveka, går det att beställa smycken eller få omgjort hos dig?
Ja, oja. Det tycker jag skulle vara väldigt roligt. Det gör jag gärna, och jag har ju gjort och håller på att göra om en ring just nu som ska bli klar i veckan. Det är väldigt, och det roliga är ju att man pratar sig fram till någonting som en då eventuell kund också har tänkt sig, samtidigt som jag kanske kläcker idéerna, så här kan man göra, och sen växer det fram, så det blir ju en oerhört personlig juvel när det blir, ja, klart, och det blir ju bara en av sin sort och aldrig två.
Mm.
Så att då blir det ju en liten exklusivitet, eftersom den inte kommer att göra sig en upplaga, kanske man ska säga.
Nej, det blir alltså personligt smycke som är tillverkat bara en enda upplaga.
Ja. Ja, det är ingen massa, men det är därför det här inte är någon business heller för mig, för det är inte någon sorts massindustri. I det här landet så finns det ju stora fabriker som har sån här färdiggjutna, så det går på löpande band och så och stenarna ner och så får klorna, är de varma, och så sluts de om stenen. Om det kan vara ringar, det kan vara armband, och det kan vara som maskingjorda, får man väl nästan säga då, för det är ju ingen men han som har suttit och liksom böjt krokarna runt stenen eller fasat in för den ska fastna.
Men om man nu vill ha ett personligt smycke som man har själv varit med under skapelseprocessen, då kan man alltså gå in på viveka.se och kontakta dig.
Ja, så kan man ju börja att skriva och säga att och så kan man få en maildialog, och sen så kan man ju nyttja Skype, och sen kan man ta telefon, och sen kan man låta det här växa fram. Det går aldrig fort om man gör ett unikt smycke. Det är ingenting som man får skynda sig med, om inte det är en alldeles speciell anledning.
Mm.
Men sen det beror ju på hur mycket det får kosta och hur mycket vederbörde vill lägga ner på stenen och själva arbetet. För att arbetskostnaderna här i landet är ju avsevärt billigare, lägre än vad det är i Sverige.
Absolut.
Det är nästan en åttondel tror jag av priset. Så att bara att få ett, till exempel ett pärlhalsband omträtt här kostar under 100 kronor. Svenska kronor här i Thailand, och i Sverige så tror jag att det är uppe i någonstans 800-900 kronor för att få ett pärlhalsband omträtt. Vi talar om lite längre. Absolut. Så att det är också det arbetet.
Mm.
Och samma sak gäller det ju då med att smälta om, gör de sällan när man, om man har guld till exempel, kan man gärna använda det också, man har så kallad skåpguld. Ja. Det vägs in och så får man dra av det på guldpriset, på dagens guldpris, men det är ju inte just det guldet, då måste det vara väldigt tydligt betonat att här är ett tjockt, gammalt, stelt guldnamnband som kanske väger 25 gram. Jag vill absolut att vi använder detta guldet för att jag vill känna att det var min mormors mors eller så. Annars är det mer att man väger in och drar av, och det är alltid en lägre summa man får än vad det kostar att köpa. Och så är det ju på marknaden.
Så är det.
Som när man säljer det här som är redan i format.
Men om jag förstår saken rätt, Vivica, så när du är ute på marknader och andra mässor där, så går du alltid och spanar efter lite ädla stenar. Så har du hittat någonting här i Thailand?
Ja, oh ja, det har jag gjort.
Ja. Thailand är tydligen en stor marknad för stenar.
Det är ju, man kan säga, det är en av de absolut, alltså världens absolut största, om det inte är den största idag. Det kanske står, så har jag lite med Indien också när det gäller slipningar av stenar. Så att många, mycket råmaterial kommer hit och sen går, när det är slipat i Chantaburi som ligger 15 mil från mig på väg mot Kambodja.
Mm.
Ja, den här marknaden finns också som jag besöker. Hela staden är för övrigt liksom uppbyggd sin verksamhet på våra ädelstensindustrin. I slipas i Bangkok eller i Chantaburi. Sen går ju, så går exporten framför allt till New York, Genève och ja, vilket var det tredje, ett annat, om det var Chicago kanske det var. Men det är de tre stora importörerna från Thailand.
Ja.
Så är det, och då är det ju framförallt, om vi ska tala om de ställer i det här landet eller har funnits. Det är ganska utarmade gruvor nu. Så är det ju korundum. Och korundum är rubiner och safirer. Och färdsafirer. Och det finns, det har det funnits väldigt gott om. Men jag har varit nere i såna här gruvor söderöver och letat. Och det är, De håller på med sina grävskopor och finkammar marken och bryter upp mark. Och det är inte så många ställen kvar. Det anses nog att det är utarmat. Men det vet man ju inte förrän man har i så fall brutit upp all mark. Och det vore lite tragiskt miljömässigt.
Nej. Vivica, jag vet ju att du tycker om musik också. Men tycker du om att dansa också?
Det är ju livet, alltså dansa är ju det absolut bästa, det slår till och med stenarna.
Oj. Vad säger du om att ta dig en vals med Leonard Cohen då?
Det här kan jag nästan känna doften från de gamla salongerna med säkert en massa fina smycken som svävade runt på de situerade i samhällets damerna. I de tonerna han sjunger om så kan jag fantisera så, men jag luta mig tillbaka och njuta gärna utav Leonard Cohens vals.
Då får du sväva runt lite grann med Leonard Cohen i Take This Waltz.
I wanted to spend these few moments with all of you. Good night, my friends. This is a song called Take This Waltz. Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a peel that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Take this waltz with the clamp on its jaw.
I want you on a chair with a dead magazine. In the cave at the tip of the lily, in some hallway where love's never been. On our bed where the moon has been sweating, in a cry filled with footsteps and sand. I take this waltz, take this waltz, take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath, brand and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna, where your mouth had a thousand reviews. There's a bar where the boys have stopped talking, they've been sentenced to death by the blue. Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? I take this waltz, take this waltz, take this waltz, it's been dying for you. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon. In a dream of Hungarian lantern, in the midst of some sweet afternoon. And I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. Take this waltz, take this waltz, with its all never forget you, you know. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brand and death, dragging its tail in the sea.
Thank you.
även Viveka har just dansat färdigt med Leonard Cohen, mannen med den mörka rösten, och de dansade till Take This Waltz. Viveka, du letar inte stenar på stranden eller i bergen, utan det är mest på marknaden du letar.
När vi talar om färdiga, alltså slipade stenar, så är det ju på marknader och på mässor. Mm. Eller i affärer också i vissa kvarter i Bangkok. Men jag går på stranden, så nej, jag letar inte stenar, men jag kan böja mig ner. Och jag har väldigt bra ögon, tror jag, när det gäller att se sådär. Så jag kan ju plötsligt bli förtjust i någon liten nöt som jag har faktiskt plockat upp och behållit, som jag tycker är väldigt vacker, som ligger i en liten samling. Men inte som organisk sten, fast det finns en nöt som växer i Mexiko som är klassificerad som en organisk ädelsten faktiskt.
Ja.
Och sen kan man plocka upp kanske några vackra snäckor som man blir förtjust i, eller snäckor eller sniglar eller ostronskal som är, och de lägger jag i en skål för sig, men ja, inte för att göra smycken av, utan nej, jag tror inte att man hittar någonting här på stränderna, för det är inte den sortens hur ska vi säga, det är inte den sortens berggrund här, utan men det får bli på de här marknaderna där de stora uppköparna och för att sälja och köpa stenar, och det är Chantaburi framförallt, vi talar om det här landet.
Sydafrika har ju sina diamanter, men finns det några naturligt ädla stenar i Thailand?
Ja, alltså det finns rubiner och safirer. Det finns det.
Ja.
Och det är väl, om vi talar om de som har då väldigt hög kvalitet. Men ännu bättre finns det faktiskt i Burma och trakterna. Om man tänker sig hur hela formationen av jorden och Himalayas bergskedja, hur det har, alltså det var väldigt rikt på att producera fina stenar, och den sträcker sig, så det är ju mycket Kashmir, Nepal, Burma, norra Indien och sen neråt Vietnam, Kambodja och Thailand. Mm. Så hur det har varit i närheten då. Och det, men i det här landet så kan man inte säga att om jag tänker på, vi talar liksom om stenar som hör till av rang, så är det safira och rubiner som har funnits mycket mer än vad som finns idag.
Ja. Och hur ser man att en sån sten är äkta?
Ja, det är så många steg att gå tillväga för att undersöka. Man kan ju mer tränad man blir, ju bättre är det ju, blir man ju på att kunna bedöma redan med sitt ohjälpta öga. Men med en lupp så kommer man ganska långt när man har börjat lära sig vad man ska titta efter. Men sen måste man ju ta det till instrumenten som man använder för att bli säker. Och i det här landet är ju nästan alla, eller på marknaden som finns också, 95% av rubiner och safira är ju värmebehandlade. Som finns på marknaden, inte bara här utan i världen.
Så är värmebehandlade?
95% av alla smaragder är behandlade med frakturfyllning, säger man då, fracturefyll. För att det är mycket porös och skör sten. Många inre sprickor i sin struktur, och för att dölja detta då, för att stabilisera stenen, så kan man sänka ner dem i antingen olja eller resiner, och det gör man med smaragder. Men de problemen har inte och rubiner, men du kan ju förbättra, vad säger man, alltså utseendet på stenen kan du förbättra så att det blir helt enkelt vackrare, klarare, okay, djupare färg genom att värmebehandla, och det är ju ingenting så nytt, utan det har man gjort långt före Kristus.
Mm.
Så att det finns, det kan man läsa om i gamla gemologiska historieböcker också, hur man behandlade just med värme.
Mm.
Men det är mycket att titta efter, och många sätt att skilja på, framförallt syntetiserade från naturliga, eftersom det är samma mineral, men den ena är gjord av människan och den andra av naturen.
Ja.
Då ska man titta efter inneslutningar, och man får testa med fluorescerande ljus, och man får testa med om de är dubbel, alltså det är så många olika instrument. Jag kan räkna upp en lista på 15 stycken utan att blinka bara utav alla dessa man använder för att, men det viktiga är ju kanske först och främst att titta i mikroskop, och sedan också att mäta brytnings brytnings, man får den här siffran för brytningen av ljuset som man ser i ett skåp som heter refraktometer. Och det är olika för olika stenar och där får man räkna ut och så hittar man olika skalor som man får slå i tabeller sen. Så där har man en liten väg att gå innan man kanske använder sig av spektroskop för att se spektrum eller för att väga dem i vatten på ett speciellt sätt som heter specific gravity. Eller värmeledningsförmågan, när vi talar om diamanter till exempel. En diamant leder ju värme så bra så att den är ganska kall. Medan en glasbit känns tydligen betydligt varmare. Ja. Så där har man ändå, det finns instrument för att se detta. Så får man sänka ner dem i olika vätskor för att se om de är behandlade på ett annat sätt med tillförsel av ämnen som de då är uppbyggna av de olika kemiska ämnena i sin kemiska komposition som är då avgörande för vilken färg de har. Ja. Så det är mycket att titta efter och det kommer jag aldrig bli någon stjärna på även om jag skulle hålla på resten av mitt liv.
Vad säger du om att du ska lyssna på Måns Zelmerlöw? Var det han som vann Eurovisionsslagen?
Som jag har varit så många år tillbaka vän i familjen, så tycker jag att det känns extra roligt att få en chans att spela då en låt med Måns. Och då har jag valt Maintenant, som betyder nu på franska. Och jag tycker att det är väl det handlar om, att det är nu vi ska glädjas och njuta och kämpa och klara oss. Att Carpe Diem är ju så populärt att säga, men varför inte Maintenant? Så låt oss lyssna på den här sången som han sjunger alldeles med utmärkt inlevelse på franska.
Maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie? Toutes ces nuits qui m'indiffèrent, maintenant que tu es parti. Toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort? Maintenant, que vais-je faire? Vers quel lien glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi. C'est petit, vous mes amis, soyez gentils. Vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris, crève d'ennui. Toutes ces rues
Välkommen tillbaka. Vi pratar alltså med Viveca i Rayon. Fast det är lite utanför Rayon du bor, Viveca, va?
Ja, jag bor alltså i distriktet Rayon som är ett av Thailands 76 distrikt tror vi har här. Och jag bor vid havet på kustvägen mot Kambodja i distriktet Rayon. Och här har jag bott i 8 år med min man i ett hus.
Och om jag minns rätt så du har så långt till havet så att du måste åka bil dit, eller?
Nej, jag kan nästan krypa dit. Men jag har inte fötterna i vattnet, utan jag mätte väl upp det här när vi bestämde oss för det här läget. Och 140 meter är det väl raka vägen ner.
Ja, det skulle till och med jag orka krypa.
Men det kan väl vara bra att tänka så när man blir äldre kanske och inte vill vara beroende av bil, utan man ska kunna gå med kryckor eller rollator, eller om man nu kommer att stanna här så länge. Kommer se, men tycker det är viktigt att man har den här närheten till havet. Jag är uppfödd på havet och det känns viktigt.
Viveca, när du sitter och designar smycken och sånt där, då sitter du hukad över ritblock och grejer. Och är det inte påfrestande för rygg och ögon när du sitter och sådär?
Jo, om man sitter så är det ju det, men jag, alltså det är någonting som man gör när man är mer inspirerad, eftersom inte det här är någonting, det är inte som ett yrke jag kan utföra 8 timmar om dagen och få en lön av, utan det blir när inspirationen faller på, och då kan jag sätta mig på min balkong och titta ut över havet och ta ett skissblock i knät, och då sitter jag i en rottingstol med fötterna lite högt.
Men om man nu vill ha kontakt med dig för man behöver din hjälp eller så, då är alltså hemsidan viveca.se som gäller.
Ja, eller min mailadress. Men om man går in på hemsidan som är lite enklare så finns ju kontaktuppgifterna där. Och där står ju både mailadress och mitt telefonnummer och min besöksadress.
Men man kan också ringa dig och konsultera och kanske få en behandling och boka en tid hos dig.
Ja, visst. Då är vem som helst välkommen att ringa mig.
Ja, så får vi se vad du kan åstadkomma. Men då pratar vi mer om det i nästa program, tycker jag.
Det kan vi göra.
Ja, då får du tack så mycket för idag, Viveca.
Tack och tacka alla som har lyssnat.
Här tonar programmet sakta bort och ni har lyssnat på mig Bernt på språng någonstans i Thailand och träffat intressanta skandinaver. Men var nu inte ledsna för detta utan fortsätt att lyssna. Det kommer fler program efter här. Och vi hörs igen om några dagar. Sawadee, krabb.